Sverige. God lillfredag.
Ja, fast det är god storfredag säger jag på det. För det är faktiskt nationaldag och många är lediga. Så att ikväll smäller det överallt.
Ska du klä dig i folkdräkt imorgon?
Nej, det kommer jag inte att göra. Däremot så välkomnar alla som bor i Sverige att fira sin nationaldag på vilket sätt de vill.
Kommer du fira Sveriges nationaldag imorgon, Sigge Eklund?
Med min egen lilla folkdress. Nakenhet. Dåligt skämt.
Det är du, va?
Ja. Nej, men det är visst. Jag har faktiskt en liten folkdräkt till min dotter som är 2 år.
Gulligt.
Ja, för första gången i mitt liv tycker jag det känns relevant med folkdräkter.
Varför det?
För hon ser så gullig ut i den.
Jaha.
Du tycker det är relevant mest hela tiden, eller?
Nej, jag bara undrade. Och vad
men har inte du tyckt lite synd om stackars Vickan som måste stå i den där folkdräkten? I alla fall när hon var tonåring kändes det inte som hon supertrivdes i den. Hon var tvungen att stå där med sin folkdräkt.
Gud, nej, det ser väl ganska tråkigt ut.
Ja. Men vad vet jag? Jag är bara här för att prata om TV.
Ja, det är klart. Det är det du kan.
Sigge tittar på TV.
Nu är det lågbudgetproduktionernas tid.
Yes!
För sommaren är här. Äntligen läggs skit ut som vi kan skratta åt i radio. Jag skojar. Nej, men det är ju sämre budget man har, desto mer måste man jobba med dramaturgi och titlar och sånt. Väldigt kraftfulla titlar på program ser vi i tablån. Livet på andra sidan har haft premiär. Eller det har sänds på TV7 och läggs ut på Play. Och Onda tvillingar.
Också på, onda tvillingar, finns det sådana?
Ja, det finns det tydligen. Jag ska prata mycket om dem idag. Men vi börjar med Livet på andra sidan. Det är ju liksom ett format som har... Det har alltid funnits format där folk söker driva ut andar. De åker till en herrgård eller till en lägenhet för att driva ut andar.
Och så är antingen den där gamla tanten med eller så är det den som är på väg att bli det.
Men nu, så att det var väl bara en tidsfråga. Det var väl bara en tidsfråga innan det skulle komma en tv-serie som följde mediernas vardagsliv och arbetsliv. Man får följa med några medier, hur de jobbar.
Mm. Ja, väldigt... Du har mediens perspektiv liksom.
Ja, just det. Det är ett väldigt kostnadseffektivt program. Därför du har ju ett medie. Det enda som personen behöver göra är att sluta ögonen och prata med den döde. Och så kommer en suggestiv ljudslinga bakom. Och så ser man den här anhöriga som börjar gråta eller som börjar skaka för att den blir så rörd. Och så har du ju någon slags känsla där. Det kostar inte så mycket pengar med det. Man förstår att det här de här formaten verkligen skapas.
Absolut,
Och i pressmaterialet så säger då en av medierna, äntligen kanske vi får mer respekt för det vi gör. Men det som händer är ju att när man ser de här medierna åka runt så avslöjas ju hur de arbetar.
Det är fusk.
Ja, men det ska jag inte säga, för många kanske blir jätteglada, de kanske tröstar många. Men man blir väldigt misstänksam, för när man ser att arbetsmodellen är exakt samma var de än åker. Då blir man ju lite suspekt.
Sigge Eklund synar programmet Andra sidan.
Livet på andra sidan.
Livet på andra sidan.
Och så vill jag få ett betyg också på årets Let's Dance.
Ja.
Tack.
Och vi kommer att lyssna på lite smakprov på hur det låter Livet på andra sidan också.
Oj då.
Ja, väldigt roligt. Himlen är mitt uppe i Sigge tittar på TV. Vi ska prata om Livet på andra sidan.
Ja, jag tycker det är fascinerande alltså. Vi får följa ett antal medier när de reser runt. Och hela ens liv har man ju varit suspekt, minst sagt, mot de här människorna. Och det de gör.
Medierna.
Och man kan ju då tycka att när de kontaktar folk på andra sidan och hjälper anhöriga att få kontakt med de här döingarna så gör de ju något, har de en terapeutisk funktion. Men det som slår mig när jag ser det här programmet är ju att det finns ju något oetiskt i att de hävdar att de talar för den döde. Förstår du vad jag menar?
De tar sig rätten till att tolka en död persons tankar.
När du dör och så kontaktar din bror Martin ett medium.
Ja.
Skulle du vilja att ett medium satt i TV då berättade, höll en monolog vad du sa? Vad du säger?
Nej,
du rapporterar
inte.
från den andra sidan.
Han sätter ord på dig där.
Ja. Så det är ju väldigt fascinerande att se hur de jobbar. Dessutom så ser man ju då...
Då är det alltså de efterlevande som tar sig lite för stora friheter då?
Nej, men de tror ju att det är den döde som
man vill göra allt för att få kontakt, eller hur?
Ja, jag menar, de kan man ju förstå. De är ju desperata, de sörjer ju.
Men det är ju de här, det kallas väl för, vad kallas de för?
Medium.
Det kallas för såna infuskare, det kallas för charlataner. Charlataner, va?
Ja. Mm. Sen tror jag i och för sig att, det tycker jag är tydligt, jag tror att de tror själva att de får kontakt med den döde. Jag tror inte de sitter och tänker, nu luras jag. Utan de känner ju efter och så känner de och så hör de. De upplever sig höra olika meningar som sägs.
Men låt oss ponera för en sekund att de faktiskt talar med de döda.
Ja.
Fortfarande så är det ju taskigt av dem att föra vidare det man då säger till TV.
Ja, fast om den döden då är i rummet så ser den döda att det finns TV-kameror där. Och du har därmed accepterat
det här formatet. Är bara energi där. De kanske inte känner att det är tv-kameran. De kanske bara känner via mediet att nu vill min...
Ja, ja. Det där låter du kanske ska skapa en egen tv-serie. Livet från Grys sida.
Ja.
Hur som helst då. När de då kontaktar en död. När vi ser i programmet de gör det här med 25 personer. Då ser vi, då sakta ser vi att de arbetar enligt en ganska spännande modell. Eller en övertygande modell. Som blir väldigt tydlig när man lyssnar på liksom, när man tittar på fall efter fall efter fall. De börjar med att säga något väldigt härligt om den här personen. Att det här är en fin person. Eller det här är en person som var levande och fnissig eller vad sånt där. Och när man då har den anhöriga med sig. Då kommer man in på någonting sorgligt. Och då söker de i ögonen hos den anhöriga. För att se om den här personen blir berörd. Och då grottar de ner sig i det sorgliga.
Hade de hittat
det måste ha gjort ont. Hon var sjuk. Hon var sjuk. Det gjorde ont va? Det gjorde ont då. Och då blir det känslor så kommer musiken. Låt oss lyssna på ett sånt här tydligt fall. Först något positivt så att personen blir upplagd. Aha. Och sen slår man in den här slaget i solar plexus med sorgen.
Hon hade inte ofta skiten i naglarna kan jag säga. Det värsta hon visste var om folk kom, så här kvinnor speciellt. Om man kom med grisiga nagelband och så. Då tittade hon på det. Men gud vilka fula händer då.
Det stämde på en gång på att den var mormor då. Jag bet på min nagel liksom. Nej usch, gör inte så där. Ska jag, du är jant och ska inte bli på naglarna. Och nagelbanna och ska vara fin. Och var lite fart och fläck på han. Och jätterolig och snäll var och...
Det mormor visar mig alltså mera djupare om henne själv och så. Så känns min övergång alltså när hon ska dö. Det är någonting som händer i min kropp. Jag blir sjuk. Alltså jag blir sjuk så in i helvete, ursäkta mig. Men jag blir så jävla sjuk. Så jag känner att jag blir torr i munnen. Och jag känner mig... Jag är så sjuk så det... Vi pratar inte om det mer tycker jag. Men hon är jättesjuk när hon dör. Punkt.
Nej, hon är sjuk när hon dör också.
Men han går ju in och beskriver
hur obehagligt det är. Inte han tar sig hennes...
Han blundar och säger
hur obehagligt det är. Ta det, bara gå in på det här. Vem fan är den här jävla idioten? Jag ska ringa upp honom. Men han är inte... Fy fan att folk tjänar pengar på sånt här.
Det är skakande för de anhöriga att få ta del av hur det känns att dö. När mormor dör. Ja. Så det är klart att det är starkt. Och det är väldigt kostnadsivt sätt att göra tv på.
Vad heter han?
Jag vet inte. Det är något av de här medierna. När han står där och skakar och berättar hur hemskt det är att dö och den anhöriga gråter så är det ju väldigt, det är starka känslor för en väldigt liten budget. Så man förstår ju att de här lågbudgetproduktionerna tar sig hela tiden till medierna. Mm. Eller hur? Det är smart.
Jo, och att det är lockande också, för alla är lite rädda för spöken och tycker, ingen kan säga vad som är rätt eller fel.
Ja, och för att trappa upp säsongen så börjar man sakta men säkert kontakta djur också. Så här beskriver han hur det går till.
När man pratar med djur så är det att man pratar med deras själ. Och djur har ju inte samma som människor. De lever i en helt annan värld. Så djur är lättare att få en energi från oss. De är lättare att kommunicera med.
Ja, då har han liksom... Han är ju väldigt uppmärksam då på när hästen kommer in i rummet. Så linkar ju den stackaren. Och då, han låtsas inte se det för den haltar ju. Sen börjar han beskriva då att det finns någon dålig energi här bak på kroppen.
Låt
oss lyssna på det. Skicklar ner på att läsa av hästen och sen beskriva vad det är som är problemet med hästen.
Ja, då har vi Karon här. Han är en PRE-hingst.
Han har en sån här lite stjärnaura. Så han har en sån här aura. Huvudet är som en sån här drömhäst nästan man ser en serie eller på film. Alltså. Det känns som en sagohäst alltså. Det är någonting med... Alltså auran är så konstig, så oregelbunden alltså. Det man ser mycket energi fram till. Också energi bak till. Fast det känns som energin inte alls jobbar tillsammans. Alltså. Det är inte balans mellan alla energikanaler man säger så.
Jag har ju haft olika kiropraktorer på honom som inte har sett någonting. Men sen var jag i Karlstad med ultraljud. Och då såg de ju att det var någon bristning i ligamentet där. Och det var faktiskt det området som Per sa. Tusen tack.
Tack.
Livet på den andra sidan.
Ja, livet på den andra sidan. Livet i hästens bakdel.
Jag måste reda på den här även heter alltså. Han ska efter.
Nu är Anders lagom uppvämt till att vi ska prata om onda tvillingar. Och jag ska berätta också var vi har gömt den sista mobiltelefonen som vi tävlar ut idag. Den finns någonstans i Sverige. Exakt var. Adress utlovas direkt efter morgonfire.
Jag säger bara till den där charlatanen. Vi vet var du bor.
Så kan du inte säga. Nu vill jag ha de onda tvillingar, Sigge.
Ja, onda tvillingar står i tablån. Man är tvungen att titta.
Såklart.
Det är ju spännande.
Är det bröderna Steve och Phil Mair, eller?
Ja, nej, de nämns inte.
Några av de alpinistkillarna.
Nej, är de så onda?
Nej, det var de inte.
Nej, men det här är alltså en serie, precis som Livet på andra sidan, som bygger på att pengarna är typ slut på kanalen. Hur ska man göra billig tv? Mm. Jo, man skriver onda tvillingar i tablån och sen letar man upp någon ond människa som råkar ha en tvilling. Vilket är lite av en bluff. Vi tror ju här att det är två tvillingar som mördar ihop eller som terroriserar människor ihop. Och det bygger liksom, men det visar sig att det är alltså onda tvillingar som råkar ha en tvilling. Alltså det är inte två tvillingar som är onda.
Tvillingar ska ju vara sådana att de är exakt samma sak jämt.
Ja,
så en schysst person som har en ond tvilling.
Det är nästan så att det bygger på någon slags medeltida idé om att tvillingar är djävulens hantlangare. Allt som liksom skilde det är de.
Vi borde sätta ut dem i skogen från normen, liksom.
Och, men låt oss lyssna då på hur programförklaringen kan låta i ett avsnitt.
Enäggstvillingarna Greg och Jeff levde nästan identiska liv. I mer än 30 år hade de levt och arbetat ihop i ett mycket speciellt förhållande. Men bröderna dolde en mörk hemlighet. Den ena tvillingen blev ett rovdjur och den andra hans byte. Tvillingarna var på väg mot en katastrof. Det var bara en tidsfråga när den skulle inträffa. Historien om bröderna Spahalski får många undra om en del människor föds onda.
Så det egentligen borde tv-serien heta en ond tvilling och en ganska snäll. För alla de här programmen handlar om en person som är ganska elak mot sin tvilling och gör lite dumma saker. Men egentligen så är den här, vad titeln antyder, att det skulle vara ett par, mördarpar.
Ja, exakt, eller så. Ihop,
det plockas aldrig upp riktigt. Egentligen inte, att en tvilling är ond, det är inte konstigt än att någon annan människa är ond. Det är det vi låt.
Ja, de är inte samma person.
Nej, men det hade varit precis roligare om de var två, för att då var de liksom ihop och lite vid sidan av samhället.
Ja, men de måste ju ha letat jättemycket. Det kanske kommer till säsongsfinalen.
Det här programförslaget måste läggas så långt ner i någon låda någonstans. Ja. Säger, men vi tar den, vi gör den.
Precis under kändisoppen.
Man hör ju hur den här stackars berättarrösten också kämpar för sitt liv för att det ska låta dramatiskt.
Ola, har du någon snäll tvillingbror? För du är en onden.
Ja.
Tänkte det, Ola.
Som läser nyheten hos någon konkurrent.
Precis.
Olle, Jan och aj!
Vi pratar aj inte med varandra längre.
Nej, det är bra. Hörru, tack Sigge för ditt tv-fönster.
Ja.
Eller vad man får kalla
det. Han heter Per Trollsveden, alltså den här charlatanen som vi ska träda på vem det är och varför han lurar folk i deras misär. Det är
han
ju vidrigt.
Väl inte att han
Per
gör
Trollsveden
det
kan ju dra åt helvete.
Men då ber ju alla medium dra åt helvete.
Nej, men just den här, jag kan börja
med honom. Så här, och de dödas vägar tycker jag, alla de här kan dra åt helvete. För jag vill inte att de pratar, de för de dödas talan. För att, jag menar, de anhöriga mår jättebra efter mediet har kommit på besök. Men jag tycker att hästen, stackars hästen, hästen kanske inte alls vill säga de här sakerna. Men hästen lever ju. Han talar ju för hästens räkning. Det tycker inte han ska göra. Jag håller med Anders.
Tack.
Bra.
Okej.
Nu ska vi säga. Jo, jag hoppas att vi har någon som hittar telefonen i sånt fall. Vi får väl hoppas att vi får prata med den alldeles strax. Vi ska få nyheter klockan är nästan 9.
Äntligen morgon presenteras av Sökspel.